Jag har fått på mitt hjärta ikväll att tala lite granna om en kallelse från Gud. Många människor har ett kallelsemedvetande. Men jag möter som själavårdare många som säger jag skulle vilja veta lite mer om Guds kallelse över mitt liv. Många av er var här igår och då läste vi i första Korintierbrevet 15. Låt oss göra det. Den 46 versen. Första Korintierbrevet 15 och 46. Där står det så här i vår nya svenska översättning. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Först kommer det fysiska eller det själiska, som det stod i vår gamla svenska översättning. Och det där det syftar ju på det som kapitlet i övrigt handlar om. Gud skapar först en människa av stoft från jorden. Och efter syndafallet så säger ju Gud till Adam, du är stoft och stoft skall du återbli. Så att människan betecknas här i första hand som en fysisk varelse. Du och jag, vi är fysiska varelser med en andlig dimension. Men sen säger ju Paulus att våra fysiska kroppar ska läggas som ett frö i jorden. Och ur det fröet ska det komma en kropp av ett annat byggnadsmaterial, en andlig kropp, en som har med Kristus att göra, han som är den andra Adam och som vid uppståndelsen ger oss en kropp, men en kropp av ett himmelskt råmaterial. Och därför säger Paulus här, först kommer det fysiska, eller om du vill det själiska, sedan kommer det andliga. Jag har tyckt mig lägga märke till att det är ofta också så när Gud kallar en människa. Först kommer det själiska och sedan kommer det andliga. Och däremellan kan det vara någonting som har fått dö, fått läggas i jorden och dö för att uppstå till ett nytt liv, ett andligt liv. Vi ska nu gå till Gamla testamentet och läsa ett par texter. Andra Konungaboken, 5 kapitlet och 7 versen. Andra Konungaboken 5 och 7. Där är det så här att i Syrien fanns det en befälhavare för armén som hette Naman. Och Naman led av lepra, eller spetälska. Och han hade fått höra att man kunde åka till Israel och bli botad. Så han tar med sig en massa gåvor och pengar och guld och silver och högtidsdräkter för att muta nu den som ska förmedla det här. Det behöver inte du göra ikväll. Och så reser han till kungen i Israel för han tänker kungen måste ju vara den man som klarar det här. Så får vi höra vad kungen säger när Naman kommer dit, 5 versen. Nej, sjunde var det. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa: är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sände bud till mig för att jag ska befria en man från hans betälska? Gud som kan döda och göra levande. Ja, det var hans bild av Gud. Och han kanske hade läst på i femte Mosebok 32, för den började ha funnits på den tiden. Vi går dit och tittar. Femte Mosebok 32. Det kapitlet brukar kallas för Mose avskedssång, ty det är en profetia som Mose framsäger över Israels folk innan han dör. 36 versen ska vi börja läsa. Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig när han ser att deras kraft är borta. Då ska han fråga: var är nu deras gudar, klippan till vilken de tog sin tillflykt? Var är de som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin? Må de stå upp och hjälpa er, må de vara ert beskydd. Se nu att jag ensam är det, och att ingen gud finns jämte mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag har slagit, men jag helar också. Ingen finns som kan rädda ur min hand. Ja, detta ska Gud komma att säga till Israel till sist. Och det är väl vid de dödas uppståndelse som skriften utlovar när ska inträffa, när Israels ögon öppnas och man får se vem Herren är. Och då har Hosea, profeten Hosea, ett vittnesbörd om samma sak. Det sjätte kapitlet hos profeten Hosea. Där talar profeten om vad folket ska säga när Herren har återsamlat det och upprättat det och uppväckt de döda. Eller rättare sagt, inför det perspektivet när deras ögon öppnas. Vi läser de första tre verserna. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss. Han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska, ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens, och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Det här är ju en förbönsgudstjänst ikväll och vi ska be för sjuka. Nu ber jag dig hålla i minnet att vi talar nu inte om sjukdomar i största allmänhet när vi läser de här texterna, utan vi talar om tjänst och lydnad inför Gud. Att Gud är den som kan ta oss i bruk. Vi går ofta ut på ett ganska själiskt sätt. Och så småningom så kanske man känner att det som gick så bra i början, det går trögare och trögare. Vi fick ju ett vittnesbörd, vi fick 2 vittnesbörd om det på eftermiddagen, de som var här. Och det låter ju nästan som vi hade konfererat, men det har vi inte. Utan alldeles oberoende av varandra så har vi fått detta lagt på våra hjärtan. Att man kan komma in i svårigheter där det till sist känns som man dör. Och det är för att Herren vill kalla en på nytt till samma tjänst, men nu under nya förutsättningar. Vi ska gå till första Samuelsboken, det andra kapitlet. Och där träffar profeten Samuels mor, som heter Hanna. Herren hade nog på ett tidigt stadium tänkt sig profeten Samuel. Och då kunde man ju ha tyckt så här att ja, då hade han väl kunnat skaffa ett par föräldrar som fick Samuel så fort som möjligt, så att han fick så gynnsamma uppväxtförhållanden som möjligt och så att han inte behövde gå i terapi som vuxen utan verkligen skulle bli en toppenkille nu som kunde gå ut i en kraftfull tjänst. Istället så tillkommer denna unge man, eller detta barn, tillkommer under högst besynnerliga omständigheter. Hans mor är barnlös. Vi kan ju först titta i första kapitlet här i femte versen. Därför att hon var ju bara en av två hustrur till Elkana, som mannen hette, pappan. Men åt Hanna gav han, det vill säga Elkana, då en dubbelt så stor andel, ty han hade Hanna kär, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam, står det. Och till sist så blir hon så förtvivlad och desperat att hon går ensam till Herrens helgedom och riktigt utgjuter sitt hjärta. Nionde versen. En gång när de hade ätit och druckit i Silo hände sig, medan prästen Eli satt på sin stol vid dörren till Herrens tempel, att Hanna reste sig och i sin djupa bedrövelse började be till Herren under bitter gråt. Och hon gav ett löfte och sa: Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och tänka på mig och inte glömma din tjänarinna utan ge din tjänarinna en manlig avkomling, så vill jag ge denne åt Herren för hela hans liv, och ingen rak kniv ska komma på hans huvud. När hon nu länge bad så inför Herren, och Eli därvid gav akt på hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta, och endast hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa Eli till henne: hur länge ska du bete dig som en drucken? Laga så att ruset går av dig. Men Hanna svarade och sa: nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt nu min själ för Herren. Ja, det har ju funnits fler tillfällen i Guds folks historia då man misstänkte människor för att vara druckna av sött vin. Naturligtvis är hon påverkad av den heliga ande, Hanna, när hon nu utgjuter sitt hjärta. Vi kan inte läsa den här texten och säga det att ja, var och en som vill ha något av Gud ska be på det där sättet. Se till att be riktigt länge så kommer det nog att gå vägen. Nej, Herren har handlat med henne. Han har gjort henne barnlös. Och så för han fram henne till den punkt där hon, hela hennes innersta, ropar i den heliga ande till Gud. Och hennes bön blir hörd. Och hon har redan lovat att det barnet ska hon lämna till Herren. Redan när barnet är litet. Hon kan inte behålla det här barnet för att ha det själv och gulla med, eller ha som en statussymbol gentemot den andra hustrun som fick barn efter barn efter barn. Hon lämnar det till Herren. Men hennes barnlöshets smälek, för det var ju så på den tiden, var ändå tagen ifrån henne. Och då kommer en lovsång som visar liksom att den heliga ande har varit med hela tiden. I smärtan såväl som i glädjen. Ty det här är ju en lovsång som hon knappast skulle kunnat hitta på själv. Den innehåller såna väldiga djup. Andra kapitlet. Och Hanna bad och sade: mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. Ty min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig över din frälsning. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig, ingen klippa är som vår Gud. För inte ständigt så mycket högmodigt tal. Vad fräckt det är må inte gå ut ur er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är sönderbrutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De som var mätta måste ta anställning för bröd, men de som led hunger hungrar inte mer. Ja, den ofruktsamma föder 7 barn, men den moder som fick många barn vissnar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig, han gör också rik. Han ödmjukar, men han upphöjer också. Han upprättar den ring ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige, till han vill låta dem sitta bredvid furstar. Och en härlig tron ger han dem till arvedel. Till jordens grundfästen är Herrens, och jordkretsen har han ställt på dem. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga förintas i mörkret. Ty ingen förmår något genom egen kraft. Det som strider mot Herren blir krossade, ovan dem dundrar han i himlen. Ja, Herren dömer jordens ändar, men han ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. När vi har sett det här så kan vi också urskilja att många som blivit kallade av Gud redan i den tid som utspinner sig mellan Bibelns pärmar, där finner vi många som först går ut i en tjänst under högst mänskliga förutsättningar, där det sen går galet, men där det inte är ett tecken till att de inte var kallade, utan det är bara så att det egna får dö och det nya får uppstå. Först kommer det själiska och sedan kommer det andliga. Jag tror Mose till exempel tidigt fick ett speciellt hjärta för sitt folk. Uppväxt under alldeles speciella omständigheter. Och han går också ut rätt så snart i uppdraget att befria folket. Han slog ihjäl en egyptier. Och sedan var den karriären slut. Sen var det 40 år i öknen. Man kunde tänka det, han kanske tänkte det många gånger när han gick där med fåren, att ja, jag trodde ju att jag var kallad till att ta hand om det folk jag tillhör, men det var jag tydligen inte. Det gick ju så galet. Ja, vi kan ju tänka på Paulus. Han ger ett litet vittnesbörd om sig själv, Galaterbrevet 1. Den 13-16 verserna ska vi läsa där. Galaterbrevet 1, 13-16. Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig, ska det egentligen stå, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Jag tror att redan under den tid då han hette Saul och förföljde den kristna församlingen, så bar han på ett kallelsemedvetande. Men först kommer det själiska och sedan kommer det andliga. Han var ivrigare kanske redan när han satt vid Gamaliels fötter, hungrigare efter kunskap, mer på hugget än någon annan. Men först gick det ganska snett. Precis som Mose så var det faktiskt så att han börjar sin bana med att döda människor. Nå, det behöver ju inte du och jag göra. Vi behöver ju inte börja med att döda folk för att komma in i en kallelse. Men det kanske är så ibland att det själiska kommer före det andliga. Och att vi kanske måste inrätta oss lite efter det. Du vet, vi brukar alltid försöka få till det så här. Att när vi ska ha folk till att fungera så sätter vi dem först på skolbänken. De ska lära sig allting om allting. Och när huvudet är så fullstoppat så fogarna knakar i skallen, då ska de iväg och göra saker. Vår mänskliga vishet handlar alltid om kunskap först och praktik sen. Men det är ett mönster som man inte hittar så värst mycket av i Bibeln. Och när vi tänker på våra egna liv så upptäcker vi att det förvånansvärt ofta Gud gör precis tvärtom. Först kommer praktiken. Och så går det mer eller mindre åt skogen och sen kommer undervisningen. Och sen är man redo. Alltså, vi vill ha lektionerna först och provet sen. Men Gud gör ofta tvärtom. Provet först. Och när det misslyckas så kommer han med lektionerna i efterhand. För då vet han att då har han ett mycket intresserat auditorium. Och Guds pedagogik har den lilla fördelen att den slutar inte i samma återvändsgränd som vår pedagogik så ofta gör, nämligen med att vi kan allt och gör inget. Allt sammans hamnar i huvudet och inget hamnar i hjärtat och ännu mindre i fötterna. Tron sitter i fötterna, sa Luther. Men om man gör som Gud så blir det ofta ett annat slutresultat. Jag har så många gånger förvånat mig över att Jesus inte lärde ut detta med att bedja förrän lärjungarna frågade. Det står i Lukas 11 kapitel att lärjungarna en dag när han hade varit avsides för att bedja så säger de: lär oss att bedja. Så som Johannes lär sina lärjungar. Jag menar, det skulle ju ha varit vi det. Vi skulle ju omedelbart, om vi hade valt ut 12 lärjungar, så skulle vi satt upp dem på en rad och så skulle vi ha lektion nummer 1. Bön. Och så skulle vi gå igenom bönens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X. Och när alla sen kan allt om bönen ungefär som ett korsord där allting passar in lodrätt och vågrätt, så skulle vi sen gå omkring och tycka det var konstigt vad lite de ber. Ja, vi kanske har börjat i fel ända. Men vad nyfikna de måste ha varit. Var är han någonstans? Vart tog han vägen nu då? Alltså han har gått för att be igen. Jaha. Undrar vad han gör då. Det var tråkigt att han smet nu igen. Vi får inte vara med och se hur man gör. Det är någonting som han har för sig själv. Det är en liten hemlis med fadern. Och så småningom så växer ju nyfikenhet som de inte kan låta bli att fråga. En Guds pedagogik. Ibland och ganska ofta, som jag sa nyss, så kommer provet först. Och när vi misslyckas i provet så kommer lektionerna sen. Men jag har gjort den iakttagelsen att vi är väldigt benägna när provet kommer och misslyckas att vi tänker så här att ja, då är det ju ingen idé att gå till lektionerna för jag är ju redan underkänd. Jag har ju redan gjort bort mig. Det är inget att hämta här. Jag har en god vän som jag kommer att återse i himlen. Han dog i unga år helt överraskande i en hjärnblödning. Men han var en frisk och frejdig man. Han levde efter principen, det är inte farligt att göra bort sig för det är det hela går ut på. Och det finns mycket visdom i det. Det är inte farligt att göra bort sig för det går ut på. Många blev naturligtvis irriterade på att han levde så väldigt mycket som han lärde. Men det var något väldigt fint med det där. Du vet hur det är. Vi kan få en vision, säger vi numera. Det vill säga en längtan att få tjäna Herren inom ett visst område. Och vi går iväg och ska förverkliga visionen. Och efter ett tag så har man kraschlandat så både hjulen och vingarna har flugit av. Och så tänker man, ja det där var ju inget för mig. Det syns ju nu. Jag minns första gången jag försökte att själavårda en medmänniska. Det blev så tokigt. Det blev så maximalt tokigt kan jag säga. Så min hustru och jag, vi sa båda med en mun, det där gör vi aldrig om igen. Och det tog kanske, ja det tog mer än 10 år innan vi vågade försöka på nytt. Och tanken var ju naturligtvis hos mig, det där var inte min affär. Jo, så det var just det var. Jag fick ju lära den enkla läxan, det här kan inte du min vän. Men jag kan, om jag får använda dig. Den läxan kan vi lära oss utan till i huvudet, spelar ingen roll. Den förändrar inte ett dugg. Men när vi har lärt den som en svidande erfarenhet, då är man beroende av Herren på ett sunt sätt. Och när man då går iväg så går man på darrande ben, precis lagom darrande. Och då verkar den helige ande. Ty han verkar i vår svaghet och inte i vår präktighet. Men ofta säger vi så här, att ja, det gäller ju nu att inte gå i egen kraft. Utan vi måste bida efter Herren. Våra församlingar är ju fulla av folk som bidar. Och i det där ligger den lilla tanken att jag vill ju inte gå förrän det blir perfekt. Jag tänker ju inte röra en fena förrän jag har en garanti om att allt kommer att gå vägen. Men så lätt slipper du inte undan. Ofta nog gör vi inte det. Utan vi tänker så här, du har en längtan i ditt inre. Om du säger vi kallar den för vision eller längtan, det spelar inte så hemskt stor roll. Du kanske önskar få gå ut med evangeliet. För det tror jag många kristna önskar. Men så har man ju den lilla erfarenheten att man blir ju inte alltid så där våldsamt entusiastiskt mottagen. Folk kan se lite skruvad ut ibland när man börjar tala om Jesus. Och Man kan ju få diverse glosor tillbaka och så vidare. Ja, visst. Men det säger ju inte att du inte är kallad. Och det kan vara så att det många gånger är stora svårigheter att så att säga gå igenom innan det själiska har fått dö. Vi skulle så gärna vilja ha den evangelistkurs som gör att vi liksom kan bli som stjärnförsäljare i tandkräm. Och gå ut och liksom bara pang, 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 pang evangelisera. Och vi vet ju att det finns människor som får detta som en trons gåva att kunna smitta av evangeliet. Men börjar du fråga sådana där människor som har en evangelistgåva, så får du som regel höra att det var inte så där väldigt välsmort i början. Utan det var många svårigheter och det var många tårar. Och det fordrades en envishet tills dess att det nästan var något som dog. Jag hörde ett intressant vittnesbörd. Jag träffade en präst faktiskt i Finland för en del år sedan. Han hade varit över i England i en anglikansk församling. Och där handlade det om helande. En präst i den här stora fallfärdiga katedralen med cirka 20 gudstjänstbesökare. Han fick för sig att de skulle be för sjuka. Och så började man be för sjuka och det hände ingenting. Inte med någon. Men han höll ut och tänkte att vi fortsätter att be för sjuka. Om man fortsatte att be för sjuka efter varenda möte så var man för sjuka. Ingenting hände. Och då sa han, då gör vi listor, sa han. Och så tog man namnen med sig hem och bad för folk. Då började det hända det att de som kom på de där listorna, de dog. Det skulle de säkert ha gjort ändå, förstår man nu rätt. Men det kändes ju naturligtvis lite avkylande. Och vem som helst skulle ju sagt att ja, det där är ju tydligen inte vår affär. Utan vi får väl kalla på någon expert från andra sidan Atlanten. Så icke dem. De fortsatte i alla fall. Och rätt vad det var så vände det. Någonting hade dött. Det själiska hade dött. Och det andliga uppstod. Som en planta ur fröet. Det blev en väldig väckelse. Folk strömmade dit. Och min finske sagesman, han berättade det att den här prästen läste då innan till i skriften att det stod Jesus kan ni få. Det var så många församlingar runt omkring som också hade väldigt få gudstjänstbesökare. Så efter ett tag så sa han det att nu när vi är 300 på gudstjänsten här så kan väl 100 gå över till den där kyrkan där borta istället. För då kommer det fler hit. Jesus ska ni få. Han samlade inte på hög en massa proselyter utan han delade ut till höger och vänster och kommer det fler. Ja, så kan det vara. Alltså, du kan inte avläsa på hur bra det går att du är kallad. Du kan ha en kallelse fastän det är väldigt trögt i början. Men vi är så ofta rädda för att gå ut i egen kraft. Det kanske man ibland måste göra för att komma till den punkt av svaghet där Herren börjar ge sin kraft. Och i vilket fall önskar vi ju vara trogna mot Herren. Så att inte den dag att han ger sin kraft så vill vi ju ändå vara trogna med vår. Även om han har sagt att det inte ska ske genom någon människas styrka eller kraft. Låt oss gå tillbaka till detta med praktiska exempel ur skriften. Vi kan ju ta en av Jakobs söner, nämligen Josef. Han fick tidigt en uppenbarelse om att hans bröder skulle underordna sig honom. Och faktiskt stod bugan inför honom. Och då gjorde han som så många gör som upplever en kallelse. Han sprang iväg och talade om det för alla. Han talade om det för bröderna till all olycka. Och de blev inte fullt så entusiastiska över den kallelsen som han hade blivit. Utan de kastade ner honom i en brunn. Till all lycka var det ingen vatten i brunnen, men efter ett tag fiskade de upp honom och sålde honom till en skara araber som kom dragande med kameler på väg till Egypten, och sen så var han slav där i många år. Och just därför att han höll fast vid Gud, trots att allt samman såg ut att gå fullständigt åt skogen, så kommer Gud till sist att ge den kallelse som han hade utlovat. Till sist står ju bröderna där och bugar inför honom. Alltså är det ofta så att om du får en kallelse eller en uppenbarelse eller något du längtar efter, så kan du inte ta ut kompassriktningen till den kallelsen och börja springa rakt iväg. För det första är det ju så att när du får en kallelse så är det sällan en klocka med i den kallelsen. Du får sällan veta när den ska bli av. Vi hörde ju Ingeborg berätta här att de satt och lurte på Liagård. Lurte och lurte och lurte vad det var som skulle ske. Och det hände ingenting först. De fick bara ett enda ord, och det var ju inte så där förfärligt mycket att sitta och lura på. Men så småningom växte det fram. Först kommer det själiska, sedan kommer det andliga. Och med Abraham var det ju detsamma. Herren lovar att om du följer med mig till det land jag ska visa dig, så ska jag göra dig till ett stort folk. Och så får han inte ens barn. Och till sist när Herren uppenbarar sig så säger han också lite syrligt: mig har du inte gett någon arvinge, säger han. Ungefär som att det hade ju varit en lätt sak för dig att stå för dina löften, men det har du inte gjort. Jag har i alla fall stått för mina, jag har gått precis dit du sa att jag skulle gå. Men han kallas för trons fader därför att han gjorde inte som vi ofta gör. Han gav inte upp när han kom till nålsögat. För det finns ett nålsöga när det själiska har fått dö och det andliga ska komma till. Man får ändå på något sätt hålla fast vid Gud fastän allt såg ut att spåra ur. Att ändå hålla fast vid honom. Det är så vanligt att vi upplever en längtan, en lust, en inspiration att gå in i den ena kallelsen efter den andra. Och så kärvar det. Och så växer det fram en sorts lite halvhemlig anklagelse i vårt inre. Ja, jag gjorde ju så gott jag kunde, men Gud ställde inte upp. Så därför lägger jag av. Och nu får det vara bra med det här med kallelse. Ja, då har man fastnat i nålsögat. På något sätt finns det ett ändå i tron. Tron innehåller ett ändå. Jag håller ändå fast vid det här. Jag söker ändå detta. Herre, jag skulle ändå vilja göra det här. Trots alla bakslag och trots all smärta som har varit. Jag skulle ändå vilja göra detta. Och vi kan ju se i Psaltaren 73. För där finns trons ändå så fint utsagt, fast där i svenska översättning med ordet dock. Du vet, det är psalmisten Asaf som berättar lite om sig själv. Hur han tyckte att det var orättvist här i världen att han som var så from skulle få så lite belöning från Herren. Medan det går så bra för alla möjliga ogudaktiga fifflar och falskdeklaranter. Och han blir avundsjuk och han brottas med avundsjuka och bitterhet och svårigheter och grämelse av många slag. Men till sist så öppnade sig. Ungefär som man har, ska jag gå ner för landning med ett flygplan, det är moln och det är moln och det är moln och det är moln. Och man tänker, nu slår vi snart i backen, här ser man ju ingenting. Och så plötsligt så öppnade det sig. Och man kan se klart var man är och vart man är på väg. 23 versen. Dock förblir jag alltid hos dig. Jag håller fast vid dig ändå, Gud. Och när han gör det, då kommer den helige ande och liksom uppenbarar hela den himmelska världens välsignelse. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. I tidskriften Exodus var det ju för ett tag sedan ett intressant vittnesbörd av vännen Johannes Fasius. Där han berättade om hur han kom in i en långvarig depression och till sist liksom var allting bara bomstopp. Och det var en depression som varade i 2,5 år. Och till sist kommer han så långt så att han lägger ner allting, också sitt kallelsemedvetande, och säger, nu orkar jag inte längre, Gud. Nu lägger jag ner allt sammans. Nu får det vara bra. Nästa morgon kommer Herren och han blir frisk. Och det där är ju ingenting vi kan föregripa. Så fort det kärvar lite grann så tänker man, jaha, ja, jag ska lägga ner allt sammans. Jag ska göra som Johannes Fasius, det är grejen. Nej, men då har ju inte köttet dött. Då är det inte dags ännu. Det finns ofta ett moment av desperation innan den helige ande börjar flöda fritt i en människas kallelse. Och vi är så rädda för att göra bort oss. Vi som är nådens barn, vi är av någon anledning så rädda för att göra bort oss. Så att vi vågar liksom inte passera med Herren genom dödsriket för att få komma in i den funktion där anden kan flöda fritt. Utan vi söker efter de kurser och den utbildning som ska, så att säga, göra oss ofelbara från början. Och det är inget fel i utbildning. Jag skulle inte vara bibellärare om jag inte ansåg att det var bra med undervisning. Men ibland när människor säger att jag skulle vilja finna min kallelse, så händer det att jag kommer med motfrågan, vad skulle du ha lust att göra? Ja, det skulle nog vara det eller detta. Ja, men du kan väl börja lite smått. Det är inget att vänta med. Ja, men jag har ingen utbildning. Nej, det kommer. Bara du börjar och samlar lite erfarenheter, så kommer nog Herren att spela på de erfarenheterna, ska du se. Hur det kommer att gå till, det vet ingen av oss. Men börja lite försiktigt. Du behöver inte dra på dig 7-milastövlarna i första försöket och kliva iväg och gå ut på kyrkogården och uppväcka döda eller någonting sånt, utan du kan ju ta det lite lätt i början, menar jag. Och sedan kommer kanske den process där saker och ting, där du möter uppmuntran ibland, men också smärta och trånga passager ibland. Och det är kanske inte bara så att man måste en tur genom dödsriket, utan det kan få bli återbesök ibland också. Men Herren vet vad han gör. Det är det viktiga. Den dag du sätter dig i rörelse och har överlåtit dig till Gud, ja, men då är han med dig. Då är du infogad i hans pedagogiska system. Han kommer att se till vilka uppmuntringar du behöver, vilka former av undervisning du behöver och vilka former av misslyckanden du behöver. Jag måste personligen säga att jag har lärt mig mer om själavård genom mina misslyckanden än genom mina framgångar, slut på citatet. Det är för de gånger man inte kunde hjälpa en människa, det var ju då man ropar efteråt till Herren. Vad var det här för någonting? Herre, varför kunde inte vi? Men om allting går på räls så ropar man ju aldrig till Herren. Då tystnar ju bönen. Vad ska du med honom till? Du klarar det ju bra ändå. Men du är överlåten till Herren och du börjar sätta dig i rörelse. Ja, men det är ju bara min egen kraft där. Ja, var inte orolig. Herren kommer nog att hjälpa dig att byta, ska du se. Men först kommer det själiska och sedan kommer det andliga. Håll ut genom nålsögat. Och du som har fastnat i nålsögat och kanske suttit i 10 år i nålsögat som jag har satt en gång. Vi ska be för dig ikväll. Och det ska vi göra nu med detsamma. Herre, det är inte alltid som det kommer änglauppenbarelser och talar om för oss vad som är vår kallelse. Ibland låter du bara din ande inspirera oss. Vi får en lust till någonting. Någonting känns extra roligt och extra intressant. Och vi går in i det här överlåtna till dig. Och du ser till att vi både får dö och uppstå ifrån det gamla och till det nya. Du är med oss i allting, Herre. Och lär oss att förstå vilken väg du ofta för oss fram. För att vi ska bli beroende av dig och för att det ska bli din kraft till sist och inte vår. Du, vi kan ju varken knäppa på din kraft eller stänga av vår egen. Men vi kan börja att röra oss i de riktningar som vår längtan styr oss. Jag ber att din heliga ande ikväll ska uppliva kallelsemedvetandet hos många här. Jag ber att många ska få en ny inspiration av lust till det där som kändes så meningsfullt. Kanske för många år sedan. Och så ber jag att de ska förstå och ha lärt sig livets läxa. Att provet ofta kommer först och lektionen sedan. Och att misslyckandet kommer först och andens kraft sedan. Det själiska kommer först och det andliga kommer sedan. Och att vi bara får vara uthålliga och fortsätta vår vandring tillsammans med dig. Eller ta upp den där vi slutar. Ge oss beredvillighetens skor på nytt, Herre. Det är också så, Herre, att vi tjänar inte dig för ett visst resultat. Utan därför att vi vill visa trohet emot dig. Vi är förvaltare av Guds hemligheter, säger ditt ord. Och det enda man förväntar av en förvaltare är att han ska vara trogen. Du förväntar inte av dina förvaltare att de ska åstadkomma ett visst resultat. Ty resultatet är ditt. Du ger ibland mycket och ibland lite och vi förstår inte så mycket av det där. Men jag ber för oss alla här och inte minst för mig själv, Herre. Ge oss och ge mig den gåvan att kunna tjäna dig utan sidoblickar på resultatet. Utan bara av trohet emot dig. Ty när vi får drivas på det sättet, Herre, då är det din ande som verkar. Då har vi fått dö bort från vårt resultattänkande. Då har vi fått dö bort från köttets längtan efter någonting att fjädra sig i. Och då tjänar vi inte längre för vår egen skull, utan för din skull och för de människors skull som du sänder oss till. Herre, personligen skulle jag vilja be dig att du gjorde mig lika trofast som profeten Jeremia, som aldrig såg någon uppmuntran och som aldrig erfor att någon tog emot hans ord, och som ändå tjänade dig som om alla hade hört på. Herre, jag har ju förmånen att det finns många som lyssnar till vad jag säger. Jag beklagar mig inte. Men Herre, vi alla skulle vilja få nåden att kunna vara som han. Lösgjorda från oss själva och från vårt eget. Till att tjäna dig av trohet. Och låta skörden vara din. Och låta resultatet vara ditt. Frigjorda Herre, till att tjäna i ande och sanning. Amen.